Sekter. I decennier har vi förundrats över dem. Blivit rädda, arga, nyfikna.
Januari 2004. Sverige skakas av dramat kring den lilla församlingen i Knutby utanför Uppsala. Pastorn Helge Fossmo fick sin barnflicka att mörda hans hustru och skottskada ytterligare en församlingsmedlem. Hustrun sköts i döds med flera skott i huvudet och avled. Det andra offret överlevde men fick svåra skott.
Sekten blir en annan värld.
Jag menar, om du kan bli entusiastisk över en läderkula som flyger in i ett nätmål, så kan jag bli entusiastisk över att Jesus Kristus uppstånden ifrån de döda. Halleluja!
Vi har läst om massmord, övergrepp, Kristi brud.
Ska Gud behöva sätta dig i rullstol för att du ska fatta vad livet är värt, tror jag. Jag menar, Gud sätter ingen i rullstol, men han kan tillåta straff.
Men också om villkorslös kärlek och meningen med livet.
The deprogrammers were making comparisons with Hitler and Moon. And I said, I don't care if Moon is like Hitler. I've chosen to follow him and I'll follow him to the end.
Hur skapas en sekt? Vem går med? Och varför stannar man kvar?
Du lyssnar på Ångestpoddens serie Vi måste prata om sekter. Hej på er, välkomna till avsnitt 306 av Ångestpodden.
Ja, och äntligen tillbaka till en ny poddserie.
Nej, jag har längtat och väntat och längtat.
Ja, jag också. Nu var det liksom ändå ett helt år sedan vi gjorde en poddserie.
Ja, jag tänker att man kanske undrar så här varför vi har valt att prata om just sekter.
Mm.
Dels är det ju för att vi själva har ett intresse och många av er har önskat just det här ämnet i våra poddserier.
Mm. Men också tror jag för att jag har tänkt att det ofta finns en väldigt stark koppling mellan just psykisk ohälsa och att kanske bli indragen eller gå med i sekter.
Just det.
Jag har haft väldigt mycket, jag kan säga så här, lika mycket fördomar som jag nog har haft genom livet kring psykisk ohälsa har jag också haft fördomar om just sekter och sektmedlemmar.
Precis. Det vi kommer liksom bli ganska vasse under tidens gång är att den psykiska ohälsan kommer ju efteråt.
Exakt.
Och kanske aldrig innan.
Mm, precis.
Det har liksom varit, jag vet inte, det har varit för mig att spela in den här serien, jag tror för dig med Sofie, det har varit väldigt mycket aha-upplevelser.
Mm.
Och också mycket som jag har kunnat koppla an till saker i mitt eget liv där jag har kunnat tänka så här, shit, där var jag väldigt utsatt. Hade någon kommit till mig och presenterat en hel världsbild, hade jag köpt den med hull och hår.
Ja, men också en förståelse kring varför man liksom hamnar där och blir kvar i sekterna. För det är ju inte bara skit.
Nej.
För då hade man ju aldrig stannat kvar. Alltså den här villkorslösa, enorma kärleken och gemenskapen som det ofta innebär att liksom vara med i en sekt. Den har jag en helt annan förståelse för idag.
Precis. Och vi kommer ju gå in på en mängd olika delar. Vi kommer träffa sektledare, vi kommer träffa experter, vi kommer träffa personer från den alternativa medicinrörelsen.
Mm.
Vi kommer träffa barn som har vuxit upp i sekter. Men idag träffar vi Helena som har varit med i en sekt.
Ja, men innan dess.
Vi är denna veckan sponsrade av Ellos!
Ja, fantastiska Ellos.
Ja, och nu är det ju, gud, blir det fest eller vad? Blir det feststämning trots de här tiderna?
Precis, det skulle jag verkligen vilja säga. Det blir lite feststämning, lite så här gala och glamour som man ju har saknat ganska mycket det här året.
Ja, för första gången någonsin så presenterar Ellos stolt Ellos Awards.
Och det här är faktiskt ett så fint initiativ.
Ja, men det här hyllar alltså kvinnor som under det här gångna året använt sina sociala kanaler för att lyfta kvinnor eller kvinnofrågor.
Ja, och det finaste och viktigaste av allt i hela Ellos Awards, det är ju att de som blir nominerade, det är liksom upp till er, oss. Vi Exakt. Som vill nominera får nominera.
Vem som helst kan nominera vem som helst till någon av kategorierna. Och efter en öppen allmän omröstning så väljs vinnarna ut av en jury.
Yes.
Men Sofie, lite mer så här konkret.
Mm.
Ellos Awards, alltså det släpptes ju nu i tisdags.
Ja.
Och nu kan man alltså gå in och nominera.
Ja, och nomineringen är live till och med den 7 december. Så ni har inte jättemycket tid på er, så skynda, skynda.
Efter detta så kommer ju Ella sen välja ut 15 stycken profiler i varje kategori som går vidare till röstningsveckan.
Ja, och under röstningsveckan då...
När är den?
Från och med den 8 till och med den 13 december, alltså på Lucia, då kommer man kunna rösta på de här profilerna i varje kategori. Och för varje röst... Det här är viktigt. Skänker Ellos en krona till kvinna till kvinna.
Oh.
Så det är liksom bara att rösta på. Hörni.
Ja, alltså det är verkligen så här, när man röstar gör man också en jäkligt bra grej.
Precis.
Okej, och nästa steg sen då som jag sa, det är att den här juryn sammanträder digitalt såklart.
Ja.
Och går igenom de profiler som har fått mest röster i varje kategori och sen utser de en vinnare.
Mm.
Detta känns, jag formligen älskar det här initiativet.
Ja, jag också. Nu kan man ändå känna så här, vi kanske ändå kan få avsluta året med lite så här, ja, men lite glamour och galakänslor, även om det såklart är annorlunda från hur det brukar vara, så kan man liksom ändå, ja, men få lite fin känsla så här när man, det är dags att knyta ihop säcken för det här året.
Ja, men verkligen. För att läsa mer går du in på ellos.se.
Tack, Ellos. Vi är denna veckan sponsrade av Mendly.
Jajamän.
Appen som gör det möjligt att gå i terapi via chatt.
Ja, och liksom flexibel terapi på riktigt, Sofie.
Och man kan ju välja själv om man liksom vill skriva i chatten, skicka röstmeddelanden i chatten eller videomeddelanden i chatten. Så man bestämmer själv. Man liksom anpassar terapin efter sin egen smak.
Ja, men så här är det ju, att Mendly har gjort en liten kampanj som heter Terapi. Vad är det för skit?
Ja, där de ju tillsammans med oss tar upp olika fördomar kring terapi. Mm. Och alltså, herregud, jag har ju själv haft extremt mycket fördomar kring terapi.
Men en som jag vet är så här household, eller du vet, många har sagt detta till oss. Nämligen att alltså, terapi är ju svindyrt.
Ja, och... Det har ju liksom nästan blivit en liten diskussion kring huruvida terapi är en klassfråga. Mm. Och att det bara liksom är de som har det gott ekonomiskt ställt som har råd att gå i terapi.
Och back in the days, alltså så var, har det ju verkligen sett ut och varit. Att säga, okej, du måste ha det gott ställt, du behöver verkligen pengar för att kunna gå i terapi. Mm. Men så är det faktiskt inte längre.
Nej, för hos Mendly... så är det faktiskt helt kostnadsfritt för dig som patient att gå i terapi.
Mm. Och liksom, det är ju för att alla som behöver terapi faktiskt ska få tillgång till det. Alltså det är därför jag älskar Mendly på ett sätt, Sofie.
Ja, och också inte bara på grund av ekonomiska skäl, men också att Mendly har gjort det så lättillgängligt att gå i terapi. Du gör det via din smartphone, du kan sitta hemma, du kan gå i terapi medan du väntar på tunnelbanan. Alltså,
ja, men alla ska ha råd att gå i terapi om man behöver det.
Ja.
Alltså, för dig som patient kostar det alltså ingenting. Zero, noll.
Du laddar ner Mendly via App Store eller Google Play.
Tack, Mendly.
I den här första delen av poddserien träffar vi alltså Helena Lövgren.
Hej Helena och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket.
Väldigt fint att ha dig här.
Tack.
Som 23-åring drogs hon in i Moon-rörelsen.
Ja, Helena Lövgren. Jag är legitimerad psykoterapeut. Så jag har en specialitet att jobba med folk som har varit med i olika sektoristiska sammanhang, brukar jag säga. Så jag har då själv erfarenheter av att vara med i något som heter Moonrörelsen.
Moonsekten, eller Enighetskyrkan som den också kallas, grundades av Sun Myung Moon. Han hävdade att Messias uppenbarade sig för honom och kallade sig själv den andra Messias.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Många saker. Det jag tänker framförallt på är att man inte alltid förstår vad det är som har väckt ångesten. Mm. Och att det gör ångesten till ett perfekt verktyg för manipulatörer faktiskt. Mm. Att tolka din ångest och ge dig medicin till din ångest som kanske inte alls hjälper dig till en hållbar psykisk hälsa.
Tron går bland annat ut på att Eva hade en sexuell relation med både Lucifer och Adam och därmed orsakade syndafallet. Immunrörelsen är missionen att utplåna den synden genom att viga människor i monogama, syndfria äktenskap. Moon är mest kända för sina massbröllop. Men det är ju första delen i vår serie vi måste prata om sekter, och det är ju dels för att du jobbar med avhoppare men också dina egna erfarenheter av att vara med i Moonrörelsen. Men innan vi börjar prata om den så vill vi liksom backa bandet lite. Vem var du liksom, din barndom? Hur var din uppväxt?
Ja, alltså jag säger så här, jag är ganska normalstörd som de flesta, så jag hade inget specifikt så där, att jag hade inget barndomstrauma eller blev övergiven. Förutom att när jag kom i tonåren så fick min pappa cancer och han dog när jag var 20-årsåldern, så det var ju naturligtvis en svår förlust. Mm. Men nej, jag växte upp och jag hade kompisar, jag hade lätt för mig i skolan och jag var lite blyg och sådär, men jag har alltid varit så analytisk och eftertänksam som jag trodde var någonting som skulle skydda mig ifrån att bli lurad. Mm.
Men, jag tänker att det kan vara en fördom som man kan ha. Att,
så här, eller hur?
Ja, men så här, går man med, eller är man, har man varit med i en sekt och har det varit så trasigt i livet innan, eller man har varit så övergiven eller någonting.
När man är väldigt skör liksom.
Ja, men precis. Alltså, det är ju många gånger som jag har märkt efteråt att folk undrar just, men vad är det för fel på det? Du verkar trevlig, men vad är felet? De letar så här, inte, de letar på fel ställe.
Ja.
Och det är det jag kallar för det här fundamentala attributionsfelet, som det heter på fint socialpsykologiskt språk. Att man letar i personen istället för i situationen.
Mm.
Och det är det som skapar så mycket fördomar, tror jag.
Mm.
Att man tänker, men det där skulle inte jag gå på. Och när folk säger så brukar jag fråga, vad exakt är det de skulle gå på?
Ja.
Jag skulle aldrig kunna tro på Scientology. Nej, men det finns ju 1000 andra grupper.
Exakt.
Och just att man, nej, men jag skulle ju inte låta mig luras av det här och det här. Men så säger jag, ja, men det är emotionell manipulation. Det är inte att någon kom med en tokig idé som du lite naivt köper.
Nej, nej, precis.
Det är lite mer komplicerat.
Mm.
Mm.
Men jag sa ju det till dig nu innan vi satte på mickarna, att jag kunde på något sätt känna igen mig när du berättade i Malå om när du var 23 år gammal, du är ute på en resa. Men kan du inte själv berätta, alltså, vad var det jag tänkt att det skulle vara för resa?
Då var jag på väg ut i världen.
Mm.
Mm. Jag jobbade som dataprogrammerare och jag hade ett arv, och så tänkte jag, wow, nu ska jag passa på att förverkliga en dröm. Så att jag skulle åka jorden runt. Och jag började med att plugga tyska i Tyskland några månader, och sen skulle jag vidare till USA, och så skulle jag till Asien och så vidare då. Och ja, då hamnade jag ju i New York.
Mm.
Mm. Så att där började storyn.
Mm. Mm. Men vad skulle du säga att du befann dig i livet då? Alltså rent personligt?
Ja, jag hade ju det ganska stabilt. Jag hade ju ett bra jobb och jag hade vänner, men jag tycker att jag har alltid varit öppen för nya erfarenheter och nyfiken. Och så jag tänker att det jag ser som min stora sårbarhet är både min unga ålder, men också att jag så idealistisk och vill göra väl. Jag liksom, vill göra någonting bra för världen, eller för, liksom, göra någonting gott med mitt liv.
Mm.
Och fundersam. Jag vet att jag hade på den här resan köpt en bok i filosofi.
Mm.
Så att jag hade liksom, funderingar, men var inte så här att nu saknar jag mitt liv, jag är ute och söker. Det var inte en sån resa, utan det var så här, nu ska jag se världen ha kul.
Mm.
Ja.
Ganska standard 20 någonting.
Lite så.
Ja. Ja, men, ja, men exakt. Och just att så här, även om man liksom inte kanske söker hela meningen med livet, så är man ju ändå i en ålder där så här, man söker spänning och kickar och man vill ha kul.
Mm.
Det är ju de allra flesta, tänker jag.
Mm. Ja, och jag hade varit ute och rest förut. Jag hade ju gjort Australien under ett par månader. Jag tyckte det var jättespännande och kul. Och jag tyckte så här, resa är jätteroligt, och då lär man sig mycket om världen och livet också.
Mm.
Mm.
Men hade du kvar ditt jobb då, alltså samtidigt som du reste?
Nej, jag hade faktiskt sagt upp mig, för jag hade jobbat där en 3-4 år, och så tänkte jag att ja, med min utbildning så ordnar jag ett nytt jobb när jag kommer hem. Det är kanske dags att flytta på sig.
Mm.
Mm. Men jag hade hyrt ut min lägenhet.
Okej.
För att den skulle ju vänta på mig när jag kom hem. Ah, så jag hade ordnat allt för att vara borta ett år.
Mm. Mm. Ja, för tanken var att du skulle vara borta ett år.
Mm.
Men du landar då i New York. Och nästan när du precis har kommit fram så träffar du en ung kvinna som hon kommer fram till dig. Mm. Berätta, vad händer?
Jag hade ju bara varit där ett par dagar.
Ah.
Ja. Och promenerade på Broadway i New York. Och stötte på en ung tjej. Du vet, som man ibland gör på universitetet eller på gator. Folk som går med sina enkäter. Mm. Och sina papper i handen. Och så hon såg liten och späd ut och tänkte jag så här, man stannar för att vara snäll.
Uh-huh.
Och jag hade liksom, jag tänkte så här, jag har alltid i världen på mig, jag är här och upptäcker. Så att, och då handlar den där enkäten lite om allt möjligt.
Uh-huh.
Om du vet så här, religion, politik, filosofi, vet allt. I själva verket var det en checklista för att se om det finns något att hänga upp någonting på och locka med. Vilket skyltfönster ska vi placera framför den här personen? Mm. Det förstod jag ju senare. Så att och då hakade hon ju på som av en händelse just de här sakerna då som jag skulle säga. Men jag är intresserad av filosofi, politik och religion och alla sådana saker. Inte religion utan ut sökande, för jag var ju inte religiös. Men jag tänker att det är inte alltid intressant att lära sig om människor.
Mm.
Och då blev det ett samtal som slutade i att ja, men här nästa kvarter så har ju vi då den här studentorganisationen.
Ja, det var så de presenterade sig.
Ja, hon kom
sig.
Från en så kallad studentorganisation, skulle jag vilja säga, utan studenter.
Ja. Oj, ja.
Men det var det de presenterade, och då kom jag upp på det här rummet som var ett ganska kallt rum, och så hade de lite affischer uppsatta med så här välgörenhetsprojekt i så här Sydamerika och grejer, och att de visar dem på att det här jobbar de för att göra skillnad i världen och sådana saker. Och sen så erbjuder de ju då att hämta lite fika. Och jag sen fick lära mig ju att när man hämtar fika så rapporterar man ju. Det visste ju inte jag då.
Nej.
Och för att komma in och hämta någon annan som spontant kan dyka upp och säga nej men hej. Och så visar det sig att man råkar ha en massa saker gemensamt. För att den Gud, kommer så på beställning. Ja, det är ju ingen normal sund människa är ju så paranoid. För då brukar vi sätta en diagnos på det.
Precis.
Ja. Så att då dök det upp fler, då en tjej till. Och sen kom det en man ut och han sa, men jag kan berätta lite mer om hur vi tänker. Så då blev det en liten miniföreläsning där. Han pratade jättedålig engelska och kom från Japan. Men han var otroligt engagerad i det han försökte förmedla.
Mm.
Och ritade den här lilla elefanten att ja, men ska man förse en elefant så kan man inte vara en myra som biter i örat och ser det där lilla eller i svansen. Det är den här klassiska berättelsen att zooma ut. Och liksom, vi försöker att se helheten och zooma ut och se saker ur olika perspektiv. Och vi har en sån här kul camp där det är då människor som kommer från hela världen i föreläsningar och allt möjligt. Då. Och det skulle som av en händelse igen börja imorgon. Och då blev det den här busiga stämningen att de bara, men du, ja, men vi kan skjutsa dig. Vi löser det här. Det,
och det måste ju
superkul.
Vara ödet att vi träffade dig just idag.
Ja, så det liksom, man skapar den här stämningen som man upplever att den personen går igång på.
Mm. Ja.
Ja, och kände du att du gjorde det? Alltså...
Ja, jag tänkte så här, ja, det är planerat att liksom åka till Kanada efter några dagar. Och så tänkte jag så här, ja, det går ju att omboka. Liksom.
Ja.
Mm. Och ja, det här kan ju vara lite spännande och intressant och lärorikt. Mm. Så att, det var ju genom en studentorganisation som låg nära liksom, universitetet. Så tänkte jag att ja, jag ifrågasatte inte att det inte var en studentorganisation. Så att det var ju liksom, hade jag... hur skulle jag gjort det? Skulle jag ringt liksom universitetet och kolla?
Men det gör man ju inte.
Nej,
alltså.
Och så studentorganisation låter också så himla oskyldigt, så varför skulle man ifrågasätta det? Alltså, bara, är ni verkligen? Alltså, det är inte top of mind att börja ifrågasätta en studentorganisation.
Nej.
Riktigt.
Nej, om man inte är väldigt paranoid lagd.
Exakt.
Nej,
precis. Men hur blev de första dagarna här då? Du åker med på det här campet då, som börjar redan dagen efter.
Just det, jag åker med. Och kommer till en trevlig villa ute på Long Island. Och med så här pool och liksom jättetrevlig strandtomt och folk. Du vet, som man föreställer sig när man aldrig varit i USA. Så har man sett såna här tonårsfilmer och spelas gitarr. Vi spelar gitarr och sjung sånger. Och jag fick då sova i ett rum. Och sen nästa dag så skulle föreläsningen börja. Och då sitter jag och en av de här tjejerna som jag hade mött på gatan och så tänker jag så här, okej, det var folk i huset och jag tänkte så här, här pågår det grejer.
Ja.
Vad jag förstod senare var ju att jag hade ju då oturen att vara den första som de har raggat på sin sommarkampanj. Alla andra var där, som jag också förstod senare, att man tränar på att bli lärare.
Ja.
Så att alla var ju så här, du vet, härliga och liksom med. Det var ju för att de var medlemmar, inte för att de var nyfikna besökare.
Mm.
Så det var ju maximal otur. Men när jag sätter mig, den första sån här varningsflaggen är ju så här, ja, men när jag sätter mig så är det ju bara jag och hon. Så tänker jag, men vad är de andra? Om de är i olika rum så tänker jag, vad är det här för konstigt upplägg? Men just det här att ja, jag stannade inte upp.
Nej.
Och funderade så mycket mer på det. Och det var ju så här många saker som gjorde att, men det här var lite konstigt. Det skaver till. Men en del av manipulationen är ju att det här var ju så intensivt, så jag fick ju aldrig den där tiden att reflektera över det här. För att sen var det, under rasterna så skulle alla veta vad jag tyckte. Och sen var det föreläsning igen, och sen var det då bollspel, och sen var det lunch, och då skulle alla veta vad jag tyckte igen. Och sen på kvällen så hade vi, du vet, reflektionsstund där jag skulle skriva allt jag hade tyckt.
Mm.
Och sen så kunde de säga så här, ja, men vi kan ju titta på en film. Ja, men den var ju också då vald utifrån vad jag hade skrivit och sagt. Och diskuterad med ledarna. Så jag vet, en av de första filmerna jag fick se var ju så här, Oh God, You Devil. En supergammal amerikansk komedi.
Aha.
Om en kille som jobbar i ett snabbköp som ska då... Gud besöker honom och säger så här, du ska berätta för allmänheten att jag finns. Och han bara, och vem ska lyssna på mig som en snabbköpskille? Och det var ju precis det de skulle göra. Vem ska lyssna på en liten studentorganisation som talar om att Messias finns? För det var ju det dit vi skulle komma, och då skulle jag ju plantera den tanken.
Att just
det. De här viktiga budskapen kan komma från oväntat håll. Även om det var en komedi så ser jag det som en liten av 1000 pusselbitar som planterar ett mindset lite grann.
Det är ju, alltså man får säga det, väldigt snyggt paketerat av dem. Alltså det är som att allt är så utstuderat i minsta detalj.
Ja, det jag menar med systematiskt. Att det är liksom ingenting som lämnas åt slumpen.
Nej.
Och man rationaliserar ju här med att, men vi räddar ju människor till det eviga livet. Ja, men du kommer ju att tacka oss sen.
Mm.
Så att jag ser ju inte dem som onda.
Nej.
Men det blir ju väldigt skadligt när man berövar människor möjligheten att välja liksom själv.
Mm. Men ja, för jag tänker, alltså... Det förstår ju du såklart inte då, men om man lyssnar och undrar liksom vad moonrörelsen är för någonting, vad är grunden i moonrörelsen?
Grunden i moonrörelsen är ju då att Sun Myung Moon, då numera avliden, var så att säga utvald att slutföra Jesus uppdrag på jorden. Så han är second coming of the Messiah. Så att det är grundidén, och han, enligt deras ideologi, så skulle ju Jesus ha gift sig och fått barn och skapat en liksom familj, och nu fick han ju inte möjligheten till det, och det är det han ska också återupprätta, en ren blodslinje med en fru, och då ha 12 barn, precis som de 12 lärjungarna, så ska det vara 12 barn, och då blir de välsignade, och sen kan man bli välsignad, även om man inte är liksom Mons egna barn, så kan man bli välsignad genom att då giftas bort. Det kallas för välsignelse. Då gifts man bort med en främling, och då får man genom hans välsignelse bli en del av den här rena blodslinjen. Så då ska man återskapa liksom himmelriket.
Är det liksom slutmålet att man ska ingå det här äktenskapet med en främling?
Ja, slutmålet är ju att återskapa himmelriket på jorden igen, genom att alla ska bli fria från synd och från liksom den andliga, från djävulen så att säga. Mm. Och det gör man då genom välsignelsen. Så välsignelsen är ju inte slutmålet, utan medlet till att skapa paradiset på jorden.
Mm. Men hur lång tid tog det innan du liksom började få den här informationen? Alltså,
den kom ju väldigt skedvis. Det säger man ju också, don't give beef to babies.
Nej,
det är också en del av manipulationen. Att hade de sagt när de mötte mig på gatan, hörde du, vi har hittat Messias här. Så här går det till, du kommer få jobba 7 dagar i veckan, du blir bortgift med någon du inte känner. Du kommer inte ha tid och möjlighet att få träffa din familj eftersom de är besatta av djävulen. Vill du vara med? Nej, hade jag sagt då.
Mm.
Så att det här med första veckan så pratade man ju då ganska ytligt om saker och ting. Det låter ju konstigt att det var ytligt en hel vecka. Men man gick ju inte in på att det fanns en Messias.
Nej.
Utan man pratade om liksom
filosofiska saker, och sen gick man in på att förklara då det här religiösa, som jag tyckte började bli väldigt mycket religiöst, tänkte jag. Ja. Då pratade de just om människans fall som berodde på det här sexuella då, att man hade haft sexuell kontakt. Och så småningom hur det här ska då återställas. Och så avslutade man veckan med en historisk genomgång som jag då tänkte, wow. Då visar man så här ett stort ark, eller på hela den här svarta tavlan så visar man då hur historien upprepar sig själv med olika rytm, och det är de här heliga speciella talen, det är 4, 3, 7, 12 och så vidare. Och så ser man så att den historiska figuren motsvarar den historiska figuren på den andra tidslinjen och den tredje, och så blir det så här den, 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 bang, 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 och så slutar det med så här, och så kommer Jesus, och sen vem är det då som ska komma? Hur blir det då när historien upprepar sig själv tredje varvet? Ska vara någon gång på runt 1920 någonstans i Korea.
Okej.
Tänk om han redan finns. Så slutar första veckan. Ja.
Och vad sen, kände du då?
Jag kände så här, nej, men jag kände inte att jag var blown away på något vis. Att jag kände så här, spännande, väldigt spännande och kittlande. Men jag kände ju inte att jag var såld.
Nej.
Och jag anade ju inte att de redan hade en messias, eftersom de säger tänk om.
Just det.
Och jag var, det krävdes ju ändå en viss övertalning då av en snygg amerikan som liksom, de hade ju flera personer som jag lärde känna under veckan, och han var ju medlem och tyckte ju att ja, eftersom de hade ju en veckas reflektioner från mig att gå på, så vad ska de trycka på? Ja, att jag är ansvarsfull och vill vara seriös och så vidare. Ja, men om du verkligen vill ta det här seriöst, Lena, så är det väl liksom, så borde du väl ändå försöka utforska det lite mer. Så att det var ju liksom, alla har ju sina grejer,
såklart.
Och det gäller ju att hitta vad som biter på respektive individ. Och jag känner så här, ja, jag har ju inte fattat allt. Nej, så hur kan du då avfärda liksom saker och ting om du inte har fattat det? Nej, men om du lyssnar mer så kan du ju fatta ett beslut. Ja. Så då skulle det bli 3 veckor till.
Okej.
Okay. Och då andades de också i förbifarten att den här killen skulle bli min lärare.
Smart.
Ja, eller hur? Och sen under den här 3-veckorskursen, då började du liksom tära väldigt mycket på att aldrig få vara ensam. Inte få liksom någon reflektionstid själv, utan alla var ju runt mig hela tiden. Och jag var ju jobbig i och med att jag är uppvuxen med så här feministmamma och inte religiös. Så att jag var ju ändå jobbig på det viset, att det fanns lite att göra där. Eftersom de säger ju så här, men man och kvinna har olika roller. Men är alla lika mycket värda? Och så småningom förstod jag att det hade uppfattat saken rätt från början. Men då säger de, nej, det är också det här manipulativa att säga, du har missförstått. Nej, men när du hör resten så kommer du att förstå, där ska man liksom... Det är en klassiker. Så att när jag hade åsikter, så var första steget att lägga min kritik åt sidan, var att helt enkelt vänta med att kritisera tills jag hade hört resten. Men sen under 3-veckorskursen så blev det ju mer så här, ja men Helena, nu försöker du analysera det här. Du är lite så här fyrkantig nu. Det här måste du förstå med hjärtat. Så då blev min analytiska förmåga en belastning istället för en tillgång då. Så att mina styrkor gjordes till svagheter. Och det är hur gör man då när man förstår med hjärtat att Gud finns. Och så att så småningom på den här 3-veckorskursen så blev ju ytterligare saker. Det var ju att de sa så här, men du kan ju prova att be bordsbönen ikväll. Ja, men jag tror ju inte på Gud. Nej, men hur ska du veta det om du inte har provat att prata med Gud? Så det är också som jag kallar för att liksom... man tränar sig att bete sig på ett sätt som om, och då uppstår det ju kognitiv dissonans. Och då det är lättare att liksom förflytta sig i den riktningen. Så att jag fick ju prova, och sen så småningom det här med kritiken. Sista spiken, eller inte i sista, men en av många sista spikar i kistan på det här med att inte förmå kritisera. För att bli värvad handlar inte alltid om att wow, det här var fantastiskt. Nej. Ibland handlar det om att tysta rösten som säger gå härifrån. Och det är 2 helt olika saker. Och när jag var kritisk och fick jag höra okej, jag ska inte vara förhastad i min kritik, jag är för fyrkantig här tydligen för att kritisera. Och sen så börjar man att prata om den här andliga världen.
Ja.
Att, men hur är det då med liksom djävulen? Hur jobbar han? Jo, men han jobbar ju i din vardag. Han finns ju bland människor som säger till dig, det här är en sekt, du ska inte vara här, eller kommer till dig i kritiska tankar, jag vill hellre, och då hade de ju använt det här emot mig. Mm. Jag vill hellre åka till Frankrike och läsa franska. Det visste de att jag hade planerat. Liksom att det...
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig... Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Det blev ju då någonting ytligt, egoistiskt, ja, självcentrerat och kanske också demoniskt.
Mm.
Så att jag skulle, och då säger de så här, ja, men när, om djävulen kommer till dig genom dina tankar, så kan ju du inte stå emot. Utan det enda sättet du kan skydda dig på, det är att inte öppna den dörren. För öppnar du dörren, då är det kört. Och hur håller man dörren stängd? Jo, när sådana tankar kommer, då sjunger man heliga sånger, man ber böner. Så det är ett sätt att inte öppna den här dörren. Och det är ju egentligen att säga, tänk inte kritiska tankar, för då är du död.
Mm. Ja, precis.
Och tänk inga tankar som handlar om att du ska härifrån på något sätt.
Nej,
för att du har ju hittat rätt redan.
Ja, så att, och då sen ytterligare då, så säger de så här, ja, hur jobbar då djävulen? Ja, vem förrådde Jesus? Jo, det gjorde Judas. Och vem är din Judas, Helena? Ja, det är ju, vem står dig närmast? Ja, det är ju min familj. Ja. Så jag kan inte lita på min familj. Jag kan inte lita på mig själv, eftersom jag kan vara besatt. Ja, men jag kan inte lita på mina vänner. Så jag brukar liksom jämföra den här situationen med att vara i en amerikansk långfilm, du vet, när huvudpersonen upptäcker att så här, polisen är korrupt, regeringen är korrupt. Och jag är helt ensam att försöka fatta ett livsavgörande beslut. Och jag kan inte lita på någon. Och jag kunde inte ens lita på mig själv.
Nej.
Och där blir man ju ganska ångestfylld.
Ja.
Mm. Och jag förstod ju inte, apropå det här, sa i början här med, ja, men varför har jag ångest? Ja, för att någon håller på att pressa mig och liksom stressar mig och hotar mig och lockar mig. Ja, det är inte konstigt att man åker in i en emotionell bergdalbana, att man får ångest.
Nej.
Men jag kände ju bara att jag mår dåligt. Men jag förstod liksom inte riktigt varför jag mådde dåligt. Nej. Men jag hade ju höga doser av kognitiv dissonans, så att jag ville inte vara där. Men det enda rätta enligt den här logiken var ju att stanna.
Mm. Men jag tänker, alltså när du är i detta, har någon... Alltså benämner man det fortfarande som så här studentförening, eller är det då, är det någon som säger moonrörelsen när man väl är i det?
Ja, den pusselbiten är viktig. På tre veckors kursen, i slutet av tre veckors kursen, så presenterar de alltså den här Messias.
Okej.
Okay. Eller jag ska inte säga slutet, jag kommer inte ihåg exakt nu, det var ändå 30 år sedan. Men under tre veckors kursen så presenterade de då Messias. Och då gjorde den här mannen då, som var min föreläsare, med tårar i ögonen berättar han Moons historia, som är född i Korea, och alla hans prövningar. Med tårar i ögonen berättar han om hans svåra liv. Och jag kände ju bara så här, en rövarhistoria. Det var min första reaktion. Jag blev inte rörd, jag bara kände så här, nej. Så även här under tre veckors kursen så hade jag ju ändå stundtals tillgång till mig själv.
Ja, precis. Ja.
Men så var det ju oartigt att liksom säga det till någon som står med tårar i ögonen och säger, ja, men det där tror jag inte ett smack på. Av ren artighet så valde jag att inte säga det.
Men under tiden som du var där, alltså under de här tre veckorna, kom det nya människor dit också då? Eller under de här, ja, det gjorde det hela tiden liksom.
Ja, och där är det också en intressant sak, för att jag blev ju jätteglad när det kom nya människor.
Ja.
Och tänkte så här, åh, vad trevligt. Och då märkte jag hur du liksom, jag märkte inte det så tydligt då, men då blev det ofta så att man särade lite på oss för att vi inte skulle kunna bli förbundisar. Man ville liksom, de skulle ju gå i sina klasser och jag i min, men vi hade ju gemensamma måltider. Men man vill ju inte att vi hade ju inte massa fritid där jag kunde sitta med någon annan nykomling och säga, tror du verkligen på det här?
Ja, vad ska vi dra härifrån tillsammans?
Lite så. Liksom. Mm. Det utrymmet fanns ju inte. För alla kontrollerades ju varje minut av någon, och liksom, det är ju det här som blir så otroligt utstuderat och systematiskt.
Mm.
Mm.
Alltså man förstår ju att du levde med väldigt mycket ångest, men mm. var du någon gång rädd?
Ja, så alltså, ångest är för mig att vara rädd.
Mm.
Jag var ju rädd att göra fel val.
Mm.
För om det här är sant, även om det låter jätteknäppt, om det är sant, om jag lämnar, ja, då sviker jag ju liksom Messias.
Ja.
Jag sviker mänskligheten. Jag sviker alla, då enligt den här historien upprepar sig själv. Jag sviker alla i min blodslinje bakåt i tiden.
Man
som har gjort sina
offringar.
Ja. Alla bakåt i tiden i min blodslinje har ju då offrat och gjort saker för att jag ska bara ta stafettpinnen och springa i mål.
Mm.
Sista sträckan. Och jag sviker alla. Och det var ju det som var mitt helvete. Att det är ju det de säger i helvetet. Att liksom, ja, åh Helena, du hade chansen, du stod där. Allt var serverat, men du valde att satsa på dig själv istället.
Mm.
Så att det skulle jag ju också få höra i evig tid i helvetet. Mm. Sen när jag var död, att jag hade svikit alla. Och jag vågade ju inte ta chansen att svika så många. Samtidigt som jag också då efter så många veckor hade svårt naturligtvis att tänka klart när man har blivit nernött av sena kvällar, överbelastad med information och med känslomässigt starkt laddad information och var helt ur balans. Man ska inte fatta viktiga beslut när man är ur balans.
Nej.
Och inte livsviktiga beslut, men
nej.
Det var ju det jag gjorde och då blir de ju inte så överlagda. Men jag ville ändå bara fly. Jag ville inte vara där.
Nej.
Och det vet jag, i slutet av den här 3-veckorskursen så känns det att nej, jag står inte ut, men jag kan inte säga, jag struntar det här. Men jag tänkte att liksom, jag visste inte hur jag skulle få till det där, men jag ville bara säga nej, jag tar en paus.
Mm.
Mm. Och sen så sköt jag upp det där. Och sen kom sista kvällen på den här 3-veckorskursen och sen så säger de då, jag tänker jag tar det efter dagens slut, efter middagen. Så precis när middagen är klar så ropar de in mig i det här klassrummet, så har de ritat så här, congratulations och tårta. Och så säger jag, säger inte det just nu.
Mm.
Och där kände jag lite att ja, men där gick ju det tåget. Och jag skulle säga att för min del så var det sista tåget. För sen då blev det automatiskt att då kom man ju på 40-dagarskursen. Och då började vi praktisera det här genom att gå ut och sälja tavlor då i Guds namn. Och ja, då blev det liksom gånger 10 det som redan hade varit med att inte få sova, att jobba och föreläsningar som ska hela tiden tala om att snart är det andliga 3:e världskriget. Liksom, att leva, du säger ångest, så skulle jag säga så här, jag skulle säga att målet var att vi skulle leva så nära panik. Liksom. Att vi skulle gå ut som soldater i ett krig. Vi sjöng och marscherade, vi himmelska soldater. Vi skulle gå ut med den här känslan på liv och död och sälja de här tavlorna.
Mm.
Så att det är en otrolig stress som man upplevde.
Mm. Men hade du någon kontakt med din familj hemma i Sverige?
Nej, alltså jag provade ju under, tror jag, 3-veckorskursen så skulle jag skriva ett brev. Och då kom ju han, den här amerikanska läraren, och får syn på att jag sitter och skriver ett brev.
Oh.
Och sen sa jag, ja, så om man ska vara seriös så ska man ju gå all in lite grann och lägga liksom världen utanför borta ett tag. Så då var ju det oseriöst av mig att skriva ett brev hem. Men min mamma fyllde ju år på sommaren, så jag fick ju ändå ringa, men hon svarade inte. Och jag grattade då henne och undanhöll vad jag höll på med. Jag sa ingenting om vad jag höll på med. Och sen när jag väl då var på den här 40-dagarskursen så fick jag ju hjälp, eller lite instruktioner hur jag skulle skriva, att inte locka fram djävulen. Det vill säga, säg så lite som möjligt. Och jag bara, åh, jag är så dålig på att ljuga också. Jag sa, ja, nej, men jag stannar i USA och pluggar lite diffust och vad. Och, du vet, de bara kände så här, nej, det här har inte Helena skrivit. Det här är inte Helena. De avslöjade ju mig direkt. Det där brevet var ju hur dåligt som helst.
Men det var ju kanske bra.
Eller hur? Ja.
Men de börjar ju förstå att det är någonting som inte riktigt stämmer. När de får det här brevet. Och vad händer då? Vad gör de?
De hade ju fått en ledtråd, för när jag åkte dit första veckan så postade tur att de postade åt mig. Jag skrev ett vykort och där skrev jag då att nu ska jag bo med några som heter CARP. Den här så kallade studentgruppen hette då CARP.
Mm.
förkortning för Psychology Dissociation for Research and Principles. Ja. Men då skrev jag i alla fall. Jag bor med några som heter Carp och de är lite religiösa men gulliga. Och de kände så här, YMCA. Ja. Så att, men det var först när de fick det här andra brevet som de började känna att nu är det någonting som inte står rätt till. Ja. Så de gjorde ju rätt mycket research och så småningom, alltså tänk er, det här var i början av 90-talet, ja, då var det inte internet utan det var det telefon.
Ja.
Ja, och ringa och ringa och ringa. Och så småningom så fick de ju napp då på ett projekt i Svenska kyrkan som då man hade under den tiden. Och där var det ju någon som svarade och sa att ja, men det här är en sekt, hon är redan körd.
Åh, oh, fy fan, vad hemskt att få det liksom.
Mm, verkligen. Så att de förstod väldigt tidigt och läste på så att de inte skulle göra den klassiska misstag som väldigt många gör, nämligen ringa upp personen i fråga och säga att nu har jag hört att det här är en farlig sekt du är med i, och nu måste du komma hem på en gång. Då, när man vet då att folk i gruppen ser det här som ett tecken på att de är besatta av djävulen.
Ja, exakt.
Så därför är det helt kontraproduktivt att konfrontera en sekt med den på det sättet. Så de valde ju att inte göra det. Mm. Utan de valde ju att försöka att få chansen att träffa mig. Vilket var oerhört svårt eftersom då jag skulle ses som... Alltså jag såg som en andlig bebis. Eftersom min andliga ålder var ju ganska liten eftersom jag var så ny då, frälst.
Mm.
Och den måste skyddas från djävulen genom att förhala och se till att inte träffa dem. Så att de hittade på alla möjliga anledningar till att jag skulle komma hem. Men oj, jag hade inte varit i stan, jag hade inte fått det här brevet. Du vet, det var alltid någon dålig ursäkt. Så att det dröjde ju 1,5 år innan jag fick träffa dem.
Men under det här 1,5 året, alltså då lever du tillsammans med de andra i liksom sekten. Hur bor ni? Alltså hur ser liksom...
Vardagen var så här, i den här gruppen så... Alltså Moonrörelsen är otroligt stor och sen är Carp bara en del av det. Så det ser otroligt olika ut i Moonrörelsen. Men i Moonrörelsen så är det för ungdomar som ska då tränas väldigt, väldigt, väldigt hårt. Och då kallar man den här träningen för MFT, Mobile Fundraising Team.
Mm.
Och då delas man upp i lag så där, typ 7-8 personer i varje lag. Och då ska man då andligt träna sig genom att sälja sån här hötorgskonst. Vi sålde sån här... små tavlor som skimrade lite i metall.
Mm.
Och vi skulle göra det för att varje tavla vi sålde var ju en biljett till himlen för den som köpte. För om den har köpt en tavla av en lärjunge från Messias så får den ju ändå pluspoäng, en stjärna i himlen för det. Så småningom kanske kan möjliggöra att när vi ska sen, om jag skulle stöta på samma person och säga att vi har en camp, så kanske den Gud skulle skjutsa lite där. Så att den sa ja. Så vi sålde biljetter till himlen. Så som vi uppfattade det. Och vi hade ju... Man kallar det i Moonrörelsen också för heavenly deception. Så vi sa ju då att när Moonrörelsen försökte expandera till då Ryssland på 90-talet, så kallade vi det för exchange student program. Att det var studentutbyte. Men det var det ju inte. Det var ju ett sätt att försöka etablera sig i Ryssland.
Mm.
Ja, och... Så att vi undanhöll saker och ljög faktiskt, för att vi trodde att vi gjorde det med Guds goda vilja.
Mm.
Att vi skulle rädda människor från helvetet helt enkelt och till paradiset. Så att även det var ju då för de andra skull, men också för min tränings skull. För att bli avvisad hela dagarna är inte heller så kul.
Nej.
Och sen skulle vi då ha ett ekonomiskt mål, ett andligt mål. Så att med andliga målet var att jag ska liksom försöka få syn på Gud. Och vi lär träna om det här magiska tänkandet. Att, du vet, om jag går in på McDonald's och sätter mig ner hos en familj och försöker sälja de här tavlorna. Och sen så ser jag så här, chefen är där borta och han representerar ju djävulen som vill slänga ut mig. Så då ska jag se hur familjen sträcker sig efter plånbok och vill nästan köpa. Och där är Gud och så kommer chefen och han vill slänga ut mig. Där kommer djävulen, det här är den här striden på liv och död som vi liksom skulle uppleva att det var hela tiden. Så vi skulle ju förandliga allting och träna oss i det här magiska tänkandet.
Men det ni faktiskt sålde, så fick ni någon lön eller det var bara helt ideellt arbete?
Alltså. Ja, alltså man skulle ju, det var också en del av det här anledningen, att man skulle lämna allt uppåt och sen får man ner. Så att vi hade ju då en låda kläder som man kunde ta av om man behövde något nytt. Man fick inte be om nya skor, utan det skulle ledaren se Så att jag gick ju och fick jättefel på fötterna också för att jag inte fick be om fötterna, liksom nya skor. Och vi åkte i den här bilen och ja, om vi åkte utanför New York så fick man ju då turas om. Då var det så här, jag hade oturen i mitt team så var jag den enda tjejen. Aha. Och män och kvinnor får inte sova tillsammans. Så att då stannade man vid samma hotell, de hyrde ett rum för alla killarna och jag fick sova i bilen på en hotell, alltså på en parkering mitt i natten. Ensam på liksom när det är ganska kallt, så här, mössa och sovsäck. Eller så kunde man jobba ibland på i New York och då hade vi ju ett hus i New York och då var det också jättemånga som bodde där. Och då hade man tjejrum och killrum och då var det så här, ja men du har ett så här yogamatta och en sovsäck. Så att några kunde ju då ha, men det får inte plats med tillräckligt många madrasser så vi låg på golvet helt enkelt med en yogamatta. Och sen bytte man team och då plötsligt bodde man liksom i Queens eller så bodde man i Manhattan och sen så bodde man i en bil. Mm. Och så att också den här ständiga omorganisationen är också en del liksom i att inte få landa.
Mm. Ja,
och någon kunde försvinna, någon kunde byta namn och då var det så här, you got a family problem. Och då förstår man så här, okej, hans familj har blivit besatt av djävulen och försöker komma åt och då måste man byta namn så att de inte går att hitta.
Oj.
Så att, nej, det var så man levde. Så vi vaknade, bad böner och gick ut och sålde och sen var man tvungen att sälja tills vi hade uppnått det här teammålet, ekonomiska teammålet, och då kunde du ju hålla på rätt sent på natten.
Mm.
Så att det blev ju inte mycket sömn. Och vi kunde ju skoja om att liksom det enda man ville göra var att sova. Men eftersom Moon då var så gudomlig så behövde ju inte han sova mer än 2 timmar. Och var man gudomlig nog så behövde man ju inte det.
Ja, så det är så som något bra.
Så inte ens det mer normala att man behöver sova här, okej.
Nej.
Och hur alert blir man om man inte får sova?
Nej, inte
mat och så, alltså,
men man fick några dollar och när du gick då så släppte de av dig så här, den här gatan ska du gå nu i ett par timmar. Och då stannade jag på alla så här kontor eller McDonald's och allting och sålde. Och sen så plockade de upp mig i slutet liksom, av den här gatan. Och då fick jag ju passa på någon gång mitt på dagen att okej, om jag inte har McDonald's då köper jag någonting och köper. Så att det var ju så det funkade.
Mm. Mm. Men efter 1,5 år så lyckas ju i alla fall, alltså din familj bokar biljetter till New York och de lyckas ju faktiskt träffa dig. Alltså hur bad de sig åt? Hur gick hela det här till?
Ja, det var vi en av de här som jag, om jag tänker då, Moonrörelsen har ju blivit väldigt hårt kritiserad just för att man splittrar familjer. Ja. Så det är ju så här modellen av en sekt i tidiga sektforskningen så att säga.
Mm.
Så att de fick ju mycket kritik. Och mycket riktigt så kallar ju sig Moon och hans fru för de sanna föräldrarna. Det är ju de som är de sanna föräldrarna. Vi har bara en biologisk förälder.
Mm.
Så för att liksom försöka som ett svar på den kritiken så skulle folk då plötsligt få höra av sig till sina familjer. Och det är också bara jättekonstigt. Om du tänker så att du är med i en studentgrupp och går och gör fundraising och så säger din teamledare att du kan skriva brev hem nu. Alltså bara det är jättekonstigt.
Ja.
Men då fick vi skriva brev och då skrev jag ett brev och då plötsligt kände de så här, det här är, nu klimtar Helena till i det här brevet.
Mm.
Och då kastar de sig på nästa plan i princip. Så att det var så de kom. Och då fick vi ett fax på den tiden.
Mm.
Ja. Och då säger ju min ledare att det här är inte besök, det här är en attack från djävulen. Så att det här måste vi liksom förhala. Så att de var ju där i New York länge, men jag fick ju liksom stå och blåljuga att liksom, nej men jag är inte i New York just nu, men jag kommer senare. Och
sen fick hur kändes det? Liksom?
Men det kändes ju fruktansvärt, för jag liksom, det är väldigt svårt att tänka att ens egen familj är djävulen.
Ja.
Att jag måste vara rädd för dem samtidigt som jag bara vill åka hem med dem.
Såklart.
Ja, så att det blir ju igen den här otroliga förvirringen och dubbelheten. Och de spelade ju sitt spel att inte veta allt de visste. Och jag skulle ju liksom låtsas att jag bodde i en lägenhet som jag inte bodde i. Alltså det är just det här att det finns ingen hejd på hur mycket man kan, en charad.
Nej.
Jag fick låna en lägenhet som inte var min och det ställdes dit lite kläder och lite mat. Och mitt största problem var ju så här, hur ska jag hitta dit? Eftersom jag har så dålig lokalkännedom. Om de skulle se var jag bodde och inte hitta hem. Det ser inte så bra ut.
Nej.
Men i samma veva här så börjar du inom rörelsen få veta att du är redo för den här stora välsignelsen. Alltså, och då är det då att gifta sig med en främling. Hur kändes det?
Ja, det är ju det. Det bygger ju på att man har tid att reflektera.
Ja.
Och det var ju det vi inte hade. Utan det var ju det var helst någonting som man inte tänkte på. Att bli bortgift med någon och tänka på att så här, ha sex med någon som man inte har valt och allt det här, nej. Och jag hade ju redan fått höra av ledare som hade varit med i 20 år så här, blessing. Då kan de säga no, it's indemnity, det vill säga gottgörelse. Så man ska ju inte förvänta sig att det skulle bli ett lyckligt äktenskap för att det var baserat på Gud, utan äktenskapet i sig var gottgörelse och ett sätt att träna sig att då älska vem som helst.
Ah.
Så att man skulle hitta den här gudomliga kärleken, inte den romantiska Hollywood-kärleken.
Nej.
Så att jag försökte bara inte tänka på det där. Men vi skickades ju ner och prova klänningar och kolla hur stora fingrar vi hade för ringar. Och sen skulle vi göra 7 dagars fasta. För att då gottgöra sig inför det här. Så att nej, vi fick inte så mycket skolning i vad det skulle innebära i praktiskt. Och att man ska liksom, alla de här sakerna som då man har fått höra efteråt. Att i alla fall förut så hade de ritualer där man slår varandra och folk ibland hamnade på sjukhus för att det skulle slås ut djävulen så att säga igen då inför som en del av ritualen. Så att vi fick inte veta så mycket och vi fick inte så här, sätta ner och fundera på om du vill det här utan nej. Du är utvald nu. Och jag bara, oj men det ska ju ta 3 år, jag har inte varit med i 3 år, nej. Men jag hade tydligen gjort någon andlig karriär här så att det skulle vara möjligt då. Jag ser mer så här, ni fick inte ihop era 50 000 par annars.
Ja, precis. Mm. Men kunde man känna sig, alltså kunde du känna dig utvald?
Ja, jag tyckte det var jättekonstigt för de var ju så här, du måste ha 3 andliga barn innan och du måste ha varit med i 3 år innan du får göra det här. Och sen så säger de till mig att jag ska gifta mig fast jag inte varken har 3 andliga barn eller har varit med i 3 år.
Ja.
Och det förklarades då med att det här var Guds vilja helt enkelt bara.
Och visst är det så att det som sker är ju något slags massgift, alltså något massbröllop. Hur många par sa du, eller hur många är det som gifter sig?
Ja, min minnesbild är att det skulle vara 50 000 då.
Ja, men det finns klipp på det här på YouTube, för det kollade ju vi. Alltså, minns inte jag heller siffran, men det är ju extremt många då par som står och gifter sig samtidigt.
Just det, och jag tror att med tiden så har man också lättat mer och mer och mer på de här kraven, så att folk liksom behöver inte ha gjort så mycket för att ha gjort det här.
Nej.
Så att det är väl det de är mest kända för, den här nidbilden av att det står människor.
Mm,
de gjorde ju det nu i januari, mitt under pandemin, i Sydkorea. Ja.
Oj. Men någon månad innan det här äktenskapet ska ske då, så blir du, alltså din familj anordnar typ en kidnappning av dig så att du ska komma därifrån och berätta allt.
Så att då hade det ju gått 2 år. De hade ju sett mig efter 1,5 år och de kände ju så här, okej, hon är helt i en annan värld.
Ja.
De såg en annan människa. Så att de hade ju då gjort så många olika försök att försöka få hem mig och att få träffa mig, att få komma till mig och få hem mig. Och de kände så här, men det här, vi kommer liksom inte i mål här.
Mm.
Och jag vill ju vara otroligt noggrann varje gång jag pratar om det här, för att självklart så rekommenderar jag inte att någon ska kidnappa någon annan. Och att det kan bli att det är olagligt och det kan bli ett trauma för den personen.
Mm.
Så absolut vill jag vara tydlig med det. Samtidigt för mig personligen så var det ju en fritagning.
Mm.
Ja, så att jag skulle då, nu hade de ju lärt sig av det här med att okej, vi meddelar i god tid att vi ska komma så att det inte upplevs som en attack på samma sätt.
Mm.
Så att de meddelade i god tid att min mammas 50-årsdag skulle firas i USA på den 4 juli på deras nationaldag. Och då skulle de ju få komma och då var mitt uppdrag istället att jag skulle frälsa min familj. Och jag tänkte så här, ja, det kommer ju inte att gå. Men det var ju med Guds hjälp så ska ju allting gå.
Mm.
Om jag tror och har Gud med mig så kommer de att bli troende. Så att jag skulle få bjuda in dem då till Upstate New York där vi hade också då i Monrösen en camp.
Mm.
Så att de skulle få komma dit. Och de hade ju då gjort research och åkt till olika länder och träffat olika då experter. Och på olika vägar då landat till de här personerna i USA. Som då genomförde det här. Och det som händer då är att ja, då kommer den 4 juli och vi åker ut och ska titta på fyrverkerier och olika äta middag och så vidare. Och överallt så går ju folk runt. Det är som en sån här film. Du vet att deras, de här människorna till det här teamet var ju överallt hela tiden för att kolla när det skulle vara läge. Aha. Och så småningom när vi åker då tillbaka mot campen eftermiddagen, då hade det passerat rätt många tåg här, då tvärstannar bilen, för det är en bil framför som har parkerat framför oss, och då kommer en man och så bara visar han sin bricka och säger så här: jag är från polisen, you got an immigration problem. Alltså att jag var ju där illegalt.
Aha,
det visste ju jag.
Yeah.
Och sen så säger han, and you got a family problem. Och då tänkte jag så här, okej, okay, this is Satan, tänkte jag.
Mm.
Att när han sa family problem så förstod jag och säger, okej, det här är en attack från djävulen. Nu kommer jag, precis som de har berättat, jag kommer att bli kidnappad. Jag hade fört skräckhistorier om hur man då blir, man kan bli drogad, man kan bli misshandlad. Ingenting kan ju hejda djävulen när djävulen blir desperat. Så att jag visste ju inte alls vad som skulle hända. Så att jag valde bara att vara tyst. Och när jag vänder mig om så ser jag också att då plötsligt min så kallade andliga moder borta. Hon hade ju varit med som ett förkläde hela tiden. De hade ju sett till då, medan jag pratade med honom, att hon fick lämna bilen.
Ja.
Och färden fortsätter då med olika bilar, och så småningom så kommer vi till ett hus där det är tömt på vassa föremål i det här rummet jag ska vara, så att jag inte ska ta mitt liv, eftersom då morrörelsen hade sagt det tidigare men inte till mig, att det är bättre att dö än att bli avprogrammerad. Så därav att liksom blockera fönstret på andra våningen, ta bort allting som man kan ta livet av sig med. Och sen så sa de så här, vi vill prata med dig. Och sen när vi har pratat klart så får du gå. Och det samtalet tog ut ett par dagar.
Mm-hmm.
När jag fick lära mig allt om det jag idag undervisar om.
Mm.
Ja, att hur ser forskningen ut? Hur gjorde kommunisterna i maoistiska Kina, hur gjorde man med de här soldaterna under Koreakriget, massa olika slags forskning, och då var det så här, hur går manipulation till? Och då var det så här, okej, jag kunde ju checka av allting, jag kände ju igen allt de sa när jag hörde det.
Ja.
Och sen var nästa steg, okej, vem säger Moon att han är, respektive vem är han? Lever han som en messias? Han har barn utanför äktenskapet. Okej, det är ju inte riktigt i linje med den här hela stora saken om den rena blodslinjen.
Nej, just.
Och han har dessutom varit gift 2 gånger, vilket jag visste. Men det var ju för att hon hade misslyckats och svikit mänskligheten då.
Inte han.
Men barn utanför äktenskapet, och han har suttit i fängelse, det visste jag också. Men det var ju för ekonomisk brottslighet. Han har väldigt konstiga politiska vänner och lever i en upp- och nedvänd rasism då, där asiater är det finaste. Och vi fick ju också lära oss att homosexuella, hispanics och handikappade inte utvalda av Gud just nu att bli rekryterade. Och det är ju också diskriminering. Så när de pekade ut hur manipulation går till, att Moon inte lever som han lär, och pekade hål på vissa, den här fina tidslinjen med mera, och visade mig rättegångsprotokoll, alltså det var ju inte så att de bara sa saker, men så att du kan få kopia på det rättegångsprotokollet. Här är den forskningen, här är liksom referenserna, så att det inte var någon som säger något bara. Och sen så slutar det här med att de hade ju intervjuat min familj om vem jag var. Och vad jag är uppvuxen med för värderingar. Och då kunde de skapa den här kognitiva dissonansen igen. Nämligen, men Elena, du är uppfostrad med att vara ärlig, rättvis, jämlik och så vidare. Men det är ju inte så du lever. Vem vill du vara egentligen? Och då blev det så tydligt att jag vill ju inte vara en människa som ljuger och manipulerar till någonting som jag då uppenbarligen märker, som jag inte vill tro på och som jag nu har avslöjat. Så där, med allt det där underlaget, så blev det ju naturligtvis inte ett svårt beslut just då. För min hemliga dröm var ju att få slippa det där helvetet. Men sen är det ju så att då tänker folk att det är där historien tar slut. Men sen så ska man ju då stabiliseras i det här.
Precis.
Och det är en annan historia.
Precis. Hur kände du dig lätt här på något sätt när du hade liksom blivit tagen därifrån, eller hur mådde du?
Både och. Till en början otroligt lättad att slippa därifrån.
Ja.
Men sen också otrolig skam.
Ja.
Att jag har blivit så här lurad. Alltså dels är det ju så här en själslig våldtäkt.
Mm.
Alltså de har gått in i allra mitt innersta och petat. Och liksom det är så otroligt stort integritetsbrott.
Ja, ja.
Så att det var ju också att känna sig så djupt kränkt.
Mm. Precis.
Samtidigt som jag kände att ja, men ingen kommer ju att vilja ha med mig att göra som verkar så här korkad. Så här, men vem vill ha med ett sektoffer att göra? Alltså jag tänkte att jag kommer ju inte ha några vänner eller någon framtid, kunna träffa någon man eller få något jobb. Det är ju ingen som kommer att acceptera mig, för alla kommer ju att döma mig.
Mm.
Så att det blir ju en väldigt ångest i det och en väldigt skam. Så att det, och sen kunde jag då under lång tid efteråt bli triggad, och det är ju ganska normalt att i en sån här process efteråt så har man då, man har bestämt sig varför man, förhoppningsvis har man bestämt sig varför man lämnar. Det är ju inte alla som gör det, en del bryter ju bara ihop och går iväg.
Mm.
Men jag hade ju en lista på varför jag inte tror längre och varför jag inte vill vara med. Och så kan det ju räcka med att bli påminn om ledaren eller höra någon nyhetsinslag eller du vet vad som helst. Och så plötsligt så snappar det till i hjärnan och så är man, tänk om jag är hos djävulen nu.
Mm.
Och det kallar man för floating, att man liksom blir som att man utvecklar någon slags pseudoidentitet av att jag tänker, känner och beter mig på ett sätt i gruppen som är en helt annan person än den jag var innan. Och så blir det lite som ett hologram, att man kan snappa in i det ena. Och då är ju medicinen, varför lämnar jag? Och då påminner jag mig själv varför jag har lämnat.
Ja, just det.
Och då kunde jag liksom lugna ner mig själv. Men har man inte det så är man ju otroligt sårbar.
Såklart.
Mm. Mm.
Men vad hände då? Alltså när du kom hem, började du typ i terapi direkt? Eller liksom?
När jag kom hem så hade jag otrolig tur. För att då var det ett sån här special rehabiliteringscenter som normalt fanns i USA då, som tyvärr inte finns längre, men som heter Wellspring.
Aha.
De hade då med fondmedel blivit inbjudna till Sverige i flera veckor. Aha. Och fanns i Sverige. Så när jag kommer hem så finns ett amerikanskt rehab, en ny, världsunikt rehab i Sverige när jag kommer hem.
Yes.
Man ska ha lite tur också.
Ja, det måste man.
Så att jag var hemma typ någon dag och bara gjorde så här extreme makeover.
Mm.
Klippte håret, köpte nya kläder. Och så vet jag att när vi kommer till det här stället, jag och min tvillingssyster då, som följde med mig, och de bara, okej, vem är patienten?
Ja.
Det var lite roligt.
Ja. Men när skulle du säga att du insåg att du hade varit med i en sekt?
Det insåg jag ju under avprogrammeringen.
Ja.
Mm. Ja, att det här var vad man kallar för en sekt.
Mm.
Och jag skulle säga att den rehabiliteringen gjorde ju oerhört mycket för mig att träffa andra som har varit med i andra grupper.
Ja, såklart.
Och höra, vi fick turas om då och berätta vår berättelse för varandra. Och vi fick se filmer och höra föreläsningar, så vi fick ju en fördjupningskurs på ytterligare flera veckor om vad påverkan och manipulation är och hur man rehabiliterar sig. Vi fick terapi och vi fick testa oss och så vidare för att, olika såna här symptomtestningar för att se att vi också mådde bättre i slutet.
Mm.
Så att det var ju oerhört professionell rehabilitering. Och sen gick jag i KBT efter det, och sen gick jag på massa stödgruppsmöten då i en ideell förening som inte heller tyvärr finns längre, som heter FRI.
Mm.
Där man då fick fortsätta att stötta varandra och se skillnader och likheter. Så att det gjorde ju mycket också. Så att jag säger så att jag har varit otroligt privilegierad samtidigt som jag har gått igenom något hemskt. Men jag hade min lägenhet kvar, jag hade goda betyg och arbetsbetyg, jag hade liksom vänner, jag fick otroligt bra hjälp, vård och stöd.
Mm.
Vilket många inte har fått.
Nej.
Mm.
Men du började ju plugga psykologi och som du sa är idag legitimerad psykoterapeut. Alltså, hur kom det sig att du började plugga det? Var det för att du ville liksom förstå psykologi bakom? Eller liksom, hur kommer det sig?
Ja, det är så här att första liksom månaderna när jag var hemma så mådde jag ju ganska dåligt, och sen så tänkte jag så här, ja, vad ska jag göra? Ska jag söka ett jobb? Men det kändes ju så här, nej, vad ska jag komma in och säga? Så jag tänkte att jag börjar plugga för att göra någonting annat bara. Så att då valde jag faktiskt att läsa så här idéhistoria.
Mm-hmm.
Bara för att göra någonting kul, helt enkelt. Och jag märkte då, apropå fler symptom, att min hjärna funkade ju fortfarande inte riktigt. Jag som hade blivit så lätt för mig i skolan, plötsligt liksom fick kämpa för att få godkänt. Men det är också så att man får liksom kognitiv nedsättning av att vara med, för att man har varit så stressad under så lång tid och man har inte tränat det här flexibla tänkandet, utan man har varit i liksom ett kraftigt ångesttillstånd hela tiden. Så att det tog tid att bara mjuka upp den där muskeln igen. Men sen så tänkte jag, så här, vad ska jag läsa nu? Ja, men kanske lite sociologi eller psykologi, och så provade jag bara mig fram. Och sen så kände jag så här, psykologi, fisken i vattnet.
Ja.
Och så mycket som jag märkte att jag då med mina erfarenheter kunde göra så många annorlunda reflektioner. Och hur jag kände att så många pusselbitar som jag fick och kunde lägga till det här. Så att det var ju ett fantastiskt utforskande. Så att det var ju liksom inte en spikrak plan från början, men så småningom så växte den här tanken fram om att jag skulle bli terapeut.
Och idag hjälper du ju bland annat andra sektavhoppare. Vad skulle du säga är det svåraste med att gå ur en sekt?
Jag skulle säga så här, att det beror på många saker. Framförallt så beror det på om du gått med som vuxen eller barn. Och vi har inte pratat om barn eftersom jag var vuxen när jag gick med, men det är ju, det är ett otroligt sorgligt kapitel. För att har du gått med som vuxen, man ska inte jämföra människors olika lidande, men har du gått med som vuxen så har du i alla fall haft ett antal år på dig att utveckla en identitet.
Ja, just det.
Och då vet du någorlunda åtminstone vem du var. Och sen kan man jobba med att integrera liksom det med det som var i gruppen och justera din identitet. Men har du vuxit upp i en miljö som är liksom väldigt sekteristisk, så har du inte fått utveckla en egen identitet. Eftersom i de här, som jag säger, mer extrema sammanhangen, där får barnen lära sig att inte lyssna på sina tankar och sina känslor. Eftersom om du får veta redan som barn, oavsett om det är en religiös sekt eller inte, så invaliderar man hela tiden barnens tankar och känslor. Och då litar man, då tappar man sig själv. Då vet man inte vad man, vem man är. Så att man blir så otroligt vilsen. Och man kan bli så otroligt svårt traumatiserad. För att man då är skrämd med djävulen. Eller någonting annat.
Det är klart.
Och även om det hotet inte är omedelbart, så länge jag är snäll och duktig så kommer det här inte att hända. Men att leva med ett dödshot. Eller dödshot liknande. Situation är ju oerhört psykiskt påfrestande. Så att de är ju många gånger traumatiserade, och inte traumatiserade på det sättet som man tänker att någon som har blivit våldtagen, utan som, det är ju ingen diagnos, men man kallar det för komplex PTSD. Som många, nu säger jag inte att alla har det, men en faktiskt rätt många av dem som är andra generationen, som man säger då, som kommer till mig, har den här, där man har tvingats söka skydd i faran. När din vårdnadshavare är rädd, skrämd eller till och med förmedlar den här faran. Hur ska du kunna som ett barn söka tröst hos den som skrämmer dig eller den som du känner är farlig? Då måste man göra våld på sin egen hjärna. Då blir det en omöjlig situation, och då blir det, då snappar hjärnan så att säga, och vissa funktioner fungerar inte så bra. Den här mentaliseringsförmågan att kunna reflektera över sitt inre. Ja, hur ska du göra det om du inte litar på dina tankar och känslor och förstå hur andra tänker? Och sen komma ut i en verklighet där du inte alls kan relatera till människor utanför, för att du kommer från en annan planet. Det är så de kan ibland säga till mig. Det känns som jag kommer från en annan planet. Så att jag skulle säga att har du kommit ut som barn, så har du en otroligt mycket större uppgift att hitta din identitet, läka de här trauman och så vidare. Så att där är det en oerhörd skillnad. Är du vuxen så kan det många gånger vara viktigt att förstå manipulationen i första hand. Hur kunde jag hamna här? Och sen läka det som har hänt. Men den här förståelsen är ju viktig för andra generationen också. Men många gånger kommer de kanske med andra saker som känns mer akuta för dem. Det är först när man kanske kommer till hur kunde mina föräldrar göra så här mot mig. Som det kan vara viktigt att förstå föräldrarnas situation. Att de kan ha haft föräldrar som har älskat dem. Men som inte har fått älska. Och det är ju någonting annat.
Så här som du sa, 30 år efter, hur ser du liksom tillbaka på det du har varit med om?
Jag tänker att det har ju varit en livsförändrande upplevelse på gott och ont, som jag tänker att jag har genom de här, det är ju precis 30 år sedan jag åkte till USA i år.
Oj!
Ja, verkligen. Så jag tänker att jag har meningsskapat det genom att då kunna använda det på ett positivt sätt. Jag har lärt mig otroligt mycket till ett oerhört högt pris som jag inte önskar att någon annan ska behöva betala. Så därför jag sitter här idag, för att folk ska få veta de här sakerna utan att behöva uppleva det jag har upplevt.
Mm.
Och det är det som gör att jag då år ut år in ut och pratar om det här och hjälper folk, för att jag tänker att det här finns fortfarande otroligt mycket fördomar som jag också hade.
Ja,
och jag tänker att en av de fördomarna som vi har märkt och som vi själva absolut också har haft och som vi kommer att prata mer om under seriens gång, men det är just det här med att amen, det skulle inte hända mig, för jag skulle aldrig vara så dum så att jag dels söker mig till en sekt, eller om en sekt kommer till mig så skulle jag aldrig gå på den idén, oavsett vilken sjuk idé det är. Men vad vill du säga om den fördomen just?
Ja, jag skulle vilja säga så här att det är så här, vi går alla genom livet och någon gång är vi sårbara. Det räcker som sagt med att vara ung så är du sårbar. För om du är i en period i livet när du håller på att skapa din identitet, så är du ju sårbar. Eller att det är öppen och nyfiken är också att vara sårbar. Att vara ny i stan är att vara sårbar. Att vara ny på jobbet eller komma ur en relation. Alla de här sakerna som gör att vi kanske behöver lite stöd just då, eller att vi är extra mottagliga. Gör oss sårbara för påverkan. Och om du just då har oturen att träffa någon som kommer från ett sekteristiskt sammanhang, som dessutom är oerhört skicklig på det hela, för det räcker ju inte att ha träffat någon, den måste ju vara tillräckligt skicklig också. Jag säger så här, ja, men det är en sak att ha en pistol, måste ju kunna skjuta också.
Ja, precis.
Så att den kombinationen, att vara på fel plats vid fel tillfälle, det är ju det som jag menar är avgörande.
Mm.
Och vi har alla då, ja men jag är inte religiös, nej, det finns ju så många, det finns självhjälpsgrupper, det finns ekonomiskt, precis, politiskt, det finns en grupp för alla, det finns klimat liksom, förstår du, det finns, man kan göra ett osunt sammanhang av egentligen vad som helst. Jag ser ju stora likheter med destruktiva parrelationer. Man kan se mycket likheter med hederskultur, kriminella gäng, liksom extremism, så att Nordkorea. Så att jag skulle säga så här, tvärtom så finns det ju inga sammanhang som inte kan bli dysfunktionella och destruktiva om det finns en person där som har den här problematiken, som jag skulle säga är en slags narcissistisk eller traumatiserad person som då på ett destruktivt sätt försöker att hålla människor in till sig på bekostnad av deras fysiska och psykiska hälsa.
Jag tänkte också på, vet du om, alltså några av dem som var med i Moonrörelsen när du var där för 30 år sedan, om de fortfarande är med, eller har du liksom...
Nej, det skulle jag också vilja veta. Nej, utan jag har inte haft kontakt, och vi visste ju inte så mycket om varandra.
Nej, det är klart.
Och vi visste liksom på sin höjd namn och vilket land.
Så de försökte inte få kontakt med dig efter att du liksom hade blivit bortrövad då från...
Jo, alltså de när jag skulle flyga hem så stod de ju på flygplatsen. Just. Alltså mina ledare stod ju på flygplatsen. Så att, och sen så vet jag att de också ringde och talade om namnet på den här mannen som jag var fått utvald till mig. Precis som om det skulle göra så här, okej, men då åker
jag. Jag kommer på studsen.
Så. Men hade jag då kommit ur på ett sätt som en del faktiskt gör, som klappar ihop, så skulle det kunna varit en sån trigger som gör såklart att jag har gjort fel, förlåt, jag kommer tillbaka. Så att det du, åter till din fråga, vad är det som händer när man då kommer ur och behöver hjälp? Och då ska jag säga att den första då delen, tänker jag, är om man är barn eller vuxen, men andra det är också, hur kom jag ur? För en del har ju då blivit uteslutna för att de har brutit mot en regel, de har blivit utslängd. Och om du fortfarande tror på ideologin och är utslängd, det är ju en otroligt sårbar situation.
Ja, då kommer man ju tillbaka direkt om de bara,
om de bara låter dig.
Ja.
Så att det finns ju många sätt, att, eller om du har liksom klappat ihop på olika sätt, psykiskt eller fysiskt, så kan du komma ur, men fortfarande. Och det är skillnaden när folk säger avhoppare, så säger jag, det beror på vad du menar med avhoppare. Mm. Är det någon som är fysiskt ur? Och jag kan ju se att folk kommer till mig många år senare och de har lämnat vissa saker men inte andra. De märker bara att jag störs av vissa saker som jag fortfarande inte kan få ur mig. Alltså jag blir inte av med den skulden jag känner eller den ångesten jag känner, fast jag tycker att det inte är syndigt att göra så här. Så känner jag liksom ångest och skuld när jag gör så här.
Så man är så djupt programmerad in
just
i...
Så då kan man behöva hjälp att liksom sortera den här värdegarderoben, som jag säger. Och träna sig i att exponera sig mot det man får ångest av. Så att hur gammal var du när du gick med? Vad hände? Har du blivit utsatt för systematiska sexuella övergrepp som faktiskt händer i vissa grupper?
Mm-mm.
Eller någonting annat? Och under hur lång tid? Har du varit fel i gruppen? Har du varit högt upp i gruppen? Har du varit med i kärnan? Har du varit en tvivlande person på ytterkanten?
Mm.
Och hur lämnade du? Och vad har du för stöd när du kommer ut? Kommer du tillbaka till en familj? Nej, du kanske har familjen kvar i gruppen. Eller har du barn med någon i gruppen?
Mm.
Så att det är så många saker som spelar in på vad man kommer ut i för skick.
Mm. Såklart.
Och som jag tänker då... på det här med barnen igen, som ändå är så otroligt viktigt, att barn som är med i såna här grupper, som möter forskare, som kommer på besök, de spelar ju rollen av duktiga barn. Ibland får man till och med repetera vilken roll man ska spela. Så att det är inte så lätt för någon utomstående att se vad som pågår bakom fasaden.
Nej.
Och en del forskare gör någon slags Wallraffs-liknande, försöker att leva med de här, inte Wallraff, men i alla fall att leva med dem och tänka att nu har jag varit med dem här en vecka, en månad nu. Men nej, det här spelet spelar man hela tiden.
Mm.
Mm. Så att, jag skulle säga att det är lite problematiskt om man tror att man har kommit bakom fasaden.
Mm.
Och ser barn som har blivit då socialiserade in, som det så fint heter. Ja, barn som då ser ut att vara glada. Ja, men jag har ju patienter som har varit med i de mest fruktansvärda grupper som såg glada ut när folk kom på besök.
Så, jag tänker också så här, alltså som barn, om man har vuxit upp under de formerna, alltså man vet inget annat.
Nej, precis. Nej.
Alltså det är det enda man vet, och då gör alltså...
Om du då har blivit hotad med att om du inte uppträder väl nu så kommer socialtjänsten att ta dig.
Ja, det är klart man uppför sig liksom.
Ja, så att, att liksom, det krävs ohyggligt mycket att tränga bakom fasaden. Och det är ett problem ur ett forskningsperspektiv naturligtvis. För att om man bjuds på en yta och säger att så här är det, så blir man ju egentligen utnyttjad av gruppen.
Mm.
För att då ge en välsignelse till allmänheten att den här gruppen är okej.
Ja, just det.
Så att man blir ju faktiskt utnyttjad som forskare, och det tror jag liksom är en problematik som man kanske inte funderar så mycket på i forskningssammanhang. Man kanske funderar på att det är väldigt svårt. Mm. Men blir jag en så kallad nyttig idiot här?
Mm,
det
precis.
Är ju faktiskt en ganska stor fara.
Jag är mer skadad än nytta med den här forskningen.
Ja, det kan ju vara det om man används på det sättet.
Ja,
och om man inte förmedlar att det här är en ytterbild vi har fått.
Mm.
Mm, för då behöver man ju väga in då, vad säger de andra?
Precis.
Som har en annan historia, och inte tänka att det här är två likvärdiga historier.
Mm.
Utan liksom se komplexiteten i det hela.
Mm.
Mm.
Då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
Vad inspirerar mig? Jo, att se människor blomma.
Mm.
Ja, att få följa med, ha ynnesten i mitt jobb att få göra resan från det här djupa hålet till att se människor blomma igen. Det är en fantastisk glädje.
Mm. Mm.
Och det påminner mig också om min resa. När jag var färsk och kom ur så ordnade det då min syster en middag med folk som har varit med för länge sedan. Och så frågar jag dem så här, tänker inte ni på det här varje dag? Nej. Så tänkte jag, är det möjligt? Och bara att det finns en levande människa som kan få en bild av att det går att överleva.
Ja, exakt. Mm.
Är liksom en ynnest att få vara, att få skicka vidare i hoppet.
Mm.
Men också att få vara med folk på en sån resa är ju fantastiskt. En ynnest.
Tack för att du kom och gästade Ångestpodden.
Tack själva.
Tack.
Och tack för att du har lyssnat. Vi vill gärna höra dina åsikter och tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram. Där heter vi Ångestpodden.